i قاعات الكبار.
Där kan han få gå i en anpassad skola och för henne hägrar drömmen om att som sheikha bli en uppburen stjärna där. Under tiden sjunger hon på fester och skumma barer och tvingas ständigt parera mäns svettiga händer. Men hon super också, bråkar med rivaler, hamnar i slagsmål och i säng med en gift poliskommissarie. Som en manic pixie dream girl med höftbjällror drar hon fram. Självsäker, förförisk och naiv som ett barn på samma gång, en bild som förstärks av att hon är analfabet. Finns det en tröttare kliché om kvinnors väsen?
Everybody loves Tuda.
Tur är det då att skådespelaren Nisrin Eradi bär Tudas alla ansikten så trovärdigt, huvudet så högburet och sången. Visst finns det något mäktigt i den. Och Felicia Fritjof ger filmen Alla älskar Tuda en 3 i betyg. Fler recensioner och kulturnyheter det hittar du i SR Play-appen. Du har hört Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson.
Börserna i USA faller vid öppning i New York i spåren av president Donald Trumps importtullar mot omvärlden. Dow Jones står på minus 3,3%, Nasdaq backar 4,6%. I Stockholm har börsen fallit med drygt 3,2%. Och statsminister Ulf Kristersson beklagar att USA inför de högsta tullarna i modern tid och sa för en stund sedan att Sverige kommer att förhandla tillsammans med EU men också söka nya samarbeten och avtal med andra länder.
Vi ska inte eskalera ett handelskrig, men EU ska självklart försvara Europas intressen.
Statsminister Ulf Kristersson. Och biltillverkaren Volvo Cars ska flytta mer produktion till USA efter tullbeskedet från president Donald Trump igår. Och hur det här kommer att påverka den tillverkning som finns idag i Göteborg kan vd Håkan Samuelsson inte riktigt säga nu. Men så här sa han när vår reporter Victor Jensen träffade honom i samband med Volvos årsstämma i Göteborg tidigare idag.
Tycker det är svårt att kvantifiera exakt, men alltså generellt självklart om vi gör mer bilar lokalt i USA och de görs idag i Göteborg så blir det väl en överflyttning. Det kommer ju ta flera år samtidigt som vi har tillväxt på andra marknader, så jag tror inte att man kommer att se någon direkt effekt på kapacitet på löpande bandet här i Göteborg på grund av de här tullarna. Det tror jag kommer att ta ett tag.
Sa Volvo Cars vd Håkan Samuelsson när vår reporter träffade honom tidigare idag. Och fler nyheter om det som händer i världen runt om i världen nu med anledning av USA:s besked om tullarna finns förstås i appen Sveriges Radio Play. Ekot med Annika Nordin.
Där är P1. Sveriges Radio.
Ja, mycket om tullar blir det idag. Amerikanska tullar mot i princip hela världen. Hur påverkar det här den globala ekonomin?
Studio 1 torsdag eftermiddag med Lasse Johansson och Per Bergfors Nyberg. Vi ska också till Bryssel.
Där NATOs utrikesministrar möts. USA kallar oron kring det amerikanska engagemanget för NATO för hysteri.
Och var Gotska Sandön egentligen ett sjörövartillhåll? Det tror arkeologer som hittat fynd ifrån 1300-talet.
Och sen efter 5 mer om tullar. Finansministern kommer hit till studion också om att Colombia köper svenska JAS-plan.
Mm. Klättervägg och pussel också för att väcka intresset för matematik. Och artisten Sabrina Carpenter, hon väcker debatt och nu besöker hon Sverige.
Fram till 6 kan ni vara med oss. Vad det?
Men vi börjar med gårdagens tullar. Beskedet från USA:s president Donald Trump om införs på varor från alla världens länder.
Det handlar om allt från 10% och betydligt mer än så på länder som Trump-administrationen tycker behandlat USA illa. EU exempelvis landar på tullar på 20%.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half.
Donald Trump där som tyckte att EU beter sig patetiskt. Med oss nu från Washington, Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. Det här beskedet från Donald Trump igår kväll, hur har det mottagits där borta i USA?
Ja, om man tittar på marknaderna så öppnade börserna i New York för en halvtimme sedan och dök neråt direkt vid öppning. Så att starka reaktioner överlag på marknaderna. Och Donald Trump kallar ju det här beslutet för en ekonomisk befrielse för USA. Men hans kritiker kallar det idag för en kommande lågkonjunktur för USA. Det är hårda ord i debatten just nu där demokraterna säger att det här kommer leda till höjda priser, det kommer leda till stigande inflation, det kommer drabba vanliga amerikanska konsumenter, säger demokraterna. Medan Donald Trumps budskap nu dagen efter är att han står fast vid att det här kommer att gynna amerikansk ekonomi på lång sikt. Han hävdar ju att USA har behandlats orättvist i världshandeln av andra handelspartners och nu kanske det kommer svida på kort sikt, men på lång sikt kommer det vara gynnsamt.
Mm. För en liten stund sedan så skrev han ju på Truth Social, hans egna sociala medienätverk, att operationen är över, patienten överlevde och läker och prognosen är att patienten kommer bli mycket starkare, större, bättre och mer motståndskraftig än någonsin tidigare. Menar Donald Trump att det här i princip är ett nödvändigt stålbad för USA?
Ja, det är så han resonerar och han försöker låta optimistisk idag. Samtidigt kommer en del signaler nu från Vita huset om att man kan vara intresserad av att förhandla om tullnivåerna. Jag hörde Trumps handelsminister precis som var ute i en intervju i CNBC, Howard Lutnick. Han säger att Trump-administrationen för samtal nu med alla stora handelspartners i världen om hur man ska kunna få ner, alltså minska, president Trumps nya tullar. Det är beskedet från handelsministern. Och han la till i den här intervjun att andra länder måste ändra sina regler för att tillåta mer import av amerikanska produkter. Och det han nämnde specifikt, det var livsmedel, amerikanska jordbruksprodukter. Det här är nyckeln, sa Howard Lutnick, att andra länder köper mer från USA och behandlar USA rättvist, som han uttrycker det. Men annars så är ju budskapet från Vita huset att Trump i det här läget inte backar från sitt beslut. Men samtidigt signaler alltså från handelsministern Howard Lutnick om att man för samtal och att det finns möjligheter att få ner de här nya tullarna.
Vad vet man om vad amerikanska väljare tycker om det som sker just nu?
En majoritet av väljarna är skeptiska till de här nya tullarna och till hela tullstrategin. Annars så står ju republikanska väljare, det har vi ju sett i nästan varenda fråga, så står de bakom Donald Trump. Men inte i den här frågan. Mm. Här finns det kritik även bland republikanerna. Tittar man generellt på väljarna så är det ungefär 60% enligt opinionsmätningarna som är mot de här nya tullarna. Så det här är en fråga där han inte riktigt har de republikanska väljarna i sin hand. Och man ser också det på reaktionerna politiskt i kongressen. Att det finns en del, inte många, men några få republikaner som är kritiska till den här strategin.
Som reagerar på hur väljarna reagerar eller som reagerar av alldeles egen kraft? Går det att säga
som
det?
Reagerar av egen kraft och tycker bland annat att det här att presidenten i det här läget fattar beslut på egen hand om tullnivåer är ett problem, att det borde gå via kongressen.
Med oss nu i studion också Viktor Munkhammar, du är ekonomikommentator på Dagens Industri. På det där plakatet som Donald Trump höll upp i trädgården utanför Vita huset igår så såg det ut som att i princip alla länder, vad de påstår då, skulle ha dubbla tullar mot vad USA nu inför mot dem. Hur har han kommit fram till de här siffrorna egentligen?
Ja, det är många som har undrat. Det har klarnat lite. Det verkar ligga en väldigt simpel kalkyl bakom. De har tagit handelsunderskottet USA har mot olika länder som andel av USAs import från de här länderna och sen delat det i två och kommit fram till att den tullen ska USA sätta upp och att det är delat i två beror på att USA är snällt då. Det verkar inte vara krångligare än så. De verkar också ha bara tittat på internetdomäner när de har gjort det här. Det är ju en del öar där ingen bor som har belagts med tullar. Liksom pingvinerna ska betala då. Så att det känns som lite hoprafsat, om man uttrycker det försiktigt.
Om vi ska bara förklara handelsunderskott, vad är det han menar?
Och han menar då skillnaden i värdet av de varor som USA säljer till ett land och värdet av de varor som USA köper från ett land. Och viktigt att komma ihåg där är att ofta tittar man på såna här handelsrelationer som har med tjänster också. Det är inte med i de här kalkylerna, utan det är saker man kan ta på som liksom verkar vara det som är grejen.
Och det här är ett helt orimligt sätt att räkna, är det så?
Det är nog för de flesta ekonomer ett helt nytt sätt att se på det här. Ett tydligt exempel på hur tokigt det kan bli tycker jag är Madagaskar, den här lilla ön utanför Afrika, som då är ett väldigt gynnsamt ställe för att odla vanilj. Med följden att amerikanska konsumenter köper vanilj från Madagaskar, bönder där odlar det. Då blir det ett handelsunderskott för USA i handeln med vanilj i princip med Madagaskar, och därför beläggs då Madagaskar med en tull på 47%. Så det blir dyrare för amerikanska konsumenter och dåligt för vaniljbönder på Madagaskar. Det är väldigt svårt att se vilken vinnaren är i den här kalkylen. Det är liksom, tycker jag, visar det i ett nötskal.
Har madagaskarna reagerat på det där? Har du sett det?
Jag har inte sett det. Det är ett land som ligger... Det har varit mycket annat att följa idag, kan man säga.
Ja.
Men det här med att EU skulle ha någon sorts genomsnittliga tullar på 39% som man påstår, det stämmer då helt enkelt inte, eller?
Nej, det stämmer inte alls. Det här är ju det som var sagt är att de försökte lägga ihop olika typer av handelshinder. Det är ju ganska svårt att beräkna. Det kan vara kvoter, det kan vara regleringar, det kan vara tekniska standarder, massor av saker. Det här är liksom erkänt svårt. Och då skulle det summera till de här 39, men sen visade det sig då att nej, de har bara gjort den här kalkylen jag just beskrev.
Du har kallat det här för det största ekonomiska självmålet sedan 30-talet. Hur menar du då?
Ja, vi har ju en väldigt obehaglig parallell till just 30-talet med de här så kallade smooth hawley-tullarna som infördes då och som inte startade depressionen, men så gjorde den så djup och allvarlig och utdragen som den blev. Det är väl belagt, liksom. Det låter inget tvivel bland ekonomhistoriker om att det är på det viset. Och nu kommer vi då upp på tullnivåer i genomsnitt som är högre än de vi såg då, samtidigt som handel är en mycket större del av både den amerikanska ekonomin och resten av världens ekonomi, och mycket mer finmaskig sådär, hur saker går tvärs och kors över gränser och sådär. Så att om det här består så är det väldigt oroande. Det är oroande då, även om det inte består, men det är verkligen inte ett bra läge.
Men även om det är ett märkligt sätt att räkna på då, som får förstå riktigt fullt ut, ligger ändå någonting i det att USA har blivit missgynnat tullmässigt runt om i världen på något sätt?
Nej, det skulle jag inte säga. Det var en lång litania igår från Trump om hur misshandlat USA hade blivit under de senaste 30 åren eller något sånt där. Samtidigt har USA under precis den här perioden ytterligare befäst sin ställning som världens största och rikaste ekonomi. Så det är väldigt svårt att förstå att USA skulle haft det så väldigt kämpigt. Alltså någon jämförde det med att nu blir det för ekonomerna som det var för virologerna under pandemin när han föreslog att vi kan väl bara injicera rengöringsmedel. Man liksom bara skakar på huvudet. Det här är väldigt konstig politik att förstå från någon slags traditionellt vedertagen ekonomisk teori.
En region som har drabbats extra hårt av de här tullarna är Sydostasien. Thailand 36%, Vietnam 46%, Kambodja 49%. Axel Kronholm, du är vår korrespondent på plats i Sydostasien. Reaktioner därifrån på de här tullarna?
Ja, Australiens premiärminister sa att de här tullarna saknar logisk grund och så här gör inte en vän. Annars hade det varit ganska försiktiga uttalanden i Sydostasien. Man ville väl inte reta upp USA mer nu. Vietnam försökte ju in i det sista att blidka Trump. Man sänkte egna tullar på en lång rad amerikanska varor. Man gav Elon Musks satellittjänst Starlink tillstånd i landet. Men det bet alltså inte. Och Vietnams premiärminister har sagt att han är villig att åka och golfa med Trump i Florida om det skulle kunna hjälpa landet. Vi får väl se om han får till den där golfrundan.
Hur pass hårt slag blir de här tullarna mot regionen om de faktiskt införs och den här golfrundan inte lyckas stoppa dem?
Väldigt hårt, särskilt för Kambodja och Vietnam. USA är den största exportmarknaden för båda länderna. Cirka 30% av Vietnams export, nästan 40% av Kambodjas går till USA. I Vietnam så är det mycket teknik, mobiltelefoner, datorer och också möbler och textilier. Landet har också på senare år blivit en allt viktigare produktionshubb för amerikanska företag som Apple och Intel och Nike. I Kambodjas fall är det ju framförallt kläder och skor, och det här är ju sektorer, särskilt textilsektorn, som sysselsätter väldigt många människor. Så det kan ju få stora konsekvenser för ekonomin. Det kommer kännas.
Politikerna då, vad säger de? Ska de fortsätta att förhandla? Du pratar om golfresan, eller kommer de att försöka slå tillbaka nu med samma medel?
Nej, jag tycker tonen nu är att man vill försöka nå någon slags förhandlingslösning. Australien sa att de kommer inte svara med några tullar tillbaka. Man vill liksom inte starta ett race mot botten, som Albanese uttryckte det.
Axel Kronholm ser detta, radions Sydostasien-korrespondent, och vi vänder oss till Europa.
Ja, Tyskland är viktigt ekonomiskt i EU. Daniela Markvart är vår utsända. Hur låter det där om de nya tullarna?
Ja, här är det också starka reaktioner och hård kritik, och också att man skakar på huvudet. Man fattar inte hur man kan göra något som skadar den egna ekonomin så mycket som man tänker här. Tyskland är ju världens tredje största exportnation, och USA är den största exportmarknaden, så det är ju väldigt många branscher som drabbas. Och man betonar just också att det är inte bara här det kommer att drabba, utan även amerikaner själva. Men man är också irriterad över att hela det här systemet av en allt tätare sammanflätad produktion och handel som ju har utvecklats här under flera decennier, att man nu bara sliter sönder det. Det har ju gynnat hela världen och inte minst USA, men nu trasas det sönder som man ser det här.
Någon politiker liknade det här med Putins invasion av Ukraina. Hur då?
Ja, det var näringslivsministern Robert Habeck som gjorde det, och där drog han ju parallellen vad som hände då med den tyska energiförsörjningen, som ju drabbades hårt. Det blev ett dramatiskt avbräck när den gasleverantören, Ryssland var ju Tysklands största gasleverantör, och så stoppades ju det på kort tid och man behövde akut söka nya leverantörer, och industrin och konsumenter drabbades ju mycket hårt av de ökade energikostnaderna då. Och den tyska ekonomin har ju inte riktigt hämtat sig från det än, och det här har ju präglat den gångna mandatperioden och också väsentligt bidragit till de samarbetssvårigheter som till slut knäckte regeringen och ledde till nyvalet i februari.
Och bilindustrin, den är viktig, och där blir det ju 25-procentiga tullar.
Ja, som för många andra produkter så är ju USA även här den största exportmarknaden. Förra året exporterades 450 000 tyska bilar till USA. Så det kommer att slå hårt, men inte bara direkt mot tillverkarna utan mot hela den långa produktionskedjan som ju har länkar runt om i världen. Återigen något man betonar, och också att många jobb kommer att gå förlorade både här i Tyskland men också utomlands. Och från den tyska bilindustrins sida nu så uppmanar man EU både att agera väldigt kraftfullt, men samtidigt också uppmanar man till förhandlingar.
Daniela Markvart, radions utsända i Tyskland, ser detta. Och på tal om då bilindustrin, från Volvo Cars kom beskedet idag att de kommer att flytta delar av sin produktion USA efter det här tullbeskedet.
Och så här sa ny gamla vdn Håkan Samuelsson till Eko tidigare idag.
Det är något som vi måste titta på, med tullarna kom ju i kraft i var igår, så en viss startsträcka behövs det ju, men jag kan ju säga att det är väldigt bra att vi har en fabrik överhuvudtaget i USA. Annars hade det varit längre startsträcka.
Säger alltså Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars. Jan Larsson finns här nu, vd Business Sweden. Hur reagerar era medlemmar på de här tullarna?
Vi har inte medlemmar, men vi pratar med kunderna varje dag.
Era kunder tar vi.
Och de reagerar, de som har produktion i USA, de reagerar precis som Håkan som precis sa. Man ser över hur snabbt man kan och om man kan öka sin produktion i USA för att den vägen komma undan de här tullarna. De som inte alls finns i USA, de reagerar med en viss förvirring och förvåning och tycker att liksom världen har blivit betydligt svårare. Och de som är på väg in i USA. De skyndar sig för att komma in så fort som möjligt.
Har du någon bild av att era kunder, varit för, de som redan finns i USA, att de varit förberedda på det här så att de inte har den här startsträckan som Håkan Sommersson pratade om?
Det tror jag. Nu måste man ju ta den startsträckan när man ser exakt hur stort de är. Därför att det har ju tidigare också resonerat sen den 20 januari och insvärningen utav president Trump, så har man ju pratat om tullar. Så alla är ju beredda på att det skulle komma på ett eller annat sätt. Nu vet man exakt hur det är, och då kan man också räkna och se vad kostnaden blir för att öka sin produktion i USA och om man tjänar hem de pengarna, så att säga. Så att där sitter man, men de flesta är ganska förberedda på att det skulle komma.
Samtidigt så finns det ju den känslan av att det här är någon slags inledning till förhandlingar. Hur förhåller man sig som företag till det?
Ja, det vet man ju fortfarande inte hur det blir. Det är en jättebra fråga. Nej, det blir ännu svårare då, därför att då blir det ännu svårare att räkna på. Ska vi räkna på att de här tullarna håller i sig under en lång tid, eller blir det bara ett halvår eller några månader? Och det är klart att utfallet då är att öka produktionen eller till och med flytta produktion till USA blir ju en jättesvår ekvation att räkna ut för ett företag.
Så har ni hittat några siffror? Har ni lyckats kvantifiera någonting vad det här innebär i rena pengar eller förluster eller så för svenska företag?
Nej, det är ju jättesvårt. Det är klart att varje enskilt företag kan räkna på det, men dels har vi de här undantagen som då finns i Mexiko och Kanada i det frihandelsavtalet som finns där. Vi vet ju inte vad som händer med prisbilden. En tull gör ju också att priserna går upp i USA, och det kan också vara så att inhemska företag eller de som inte drabbas av tullen vill skära lite emellan, få större marginaler, och då blir liksom produkterna dyrare, man får en bättre marginal även utifrån. Så att det finns en mängd olika effekter som så att säga påverkar, så att det är jättesvårt att kvantifiera. Det är också svårt att se, alltså det är ju insatsvaror, det är delar i produktion och så vidare, och som man också måste se varifrån kommer de och hur kommer de drabbas utav det här. Så att det är enormt komplext att se liksom kvantifiera de faktiska effekterna. De flesta företag har ju rätt bra koll numera, därför att det här är ju en del av en lång tendens av det man kallar för regionalisering, där man för 20 år sedan i praktiken producerade allt i Kina, och sen så spreds det ut sig i världen. Och sen har man mer och mer då börjat försöka flytta produktionen närmare marknaden, närmare sina kunder. Och då har man också varit tvungen att ha koll på exakt varifrån får man olika insatsvaror, varifrån får man olika delar i det man sätter ihop. Så att man har bättre koll nu än man hade för 20 år sedan, men det är fortfarande oerhört komplext att se en helhetsbild av det som sker.
Men vi kan ju höra en del politiker i Europa nu som säger att nu ligger vi lågt, vi gör ingenting direkt, vi väntar. Är det någon slags dragkamp för att se vem som blinkar först här på något sätt?
Jag tror att det är en gissningslek kring hur Donald Trump kommer reagera på olika saker. Vi såg ju ena sidan att när han hotade med tullar mot Kanada och Ontario som delstat i Kanada, sa att i sådana fall släcker vi ner New York genom att vi bara stänger elledningarna till New England, så var ju det ett hårt spel tillbaka. Och det kan ju i alla fall ha bidragit till att man sen tog tillbaka de tullarna man hade hotat med mot Kanada. Så det finns ju de som förespråkar då, alltså att man ska ge tillbaka hårt. Sen finns det andra som säger att nej, men det vi lärde oss förra gången Trump var president, det var ju att det kom såna här, det kom tullar och sen förhandlades de ganska snabbt ner igen. Och det vore det bästa för så att säga frihandeln och det som resten av världen tror på, va? Sen finns det ytterligare en tendens i världspolitiken, och det är att man börjar prata med varandra. Att frihandelsavtal mellan EU och Indien påskyndas, mellan Mercosur och EU påskyndas, därför att man försöker hitta nya marknader. Och det är klart att det är också ett rationellt sätt för enskilda företag att fundera på. Om vi nu ligger väldigt tungt på USA, ska vi försöka börja sälja mer på Sydostasien istället? Ska vi sälja mer på Sydamerika och försöka komma in på de marknaderna?
Eller för den delen då flytta produktionen till USA, mer utav produktionen så som...
Exakt. Eller både och, va? Därför att man vill både vara i USA, men man kanske samtidigt vill öppna upp för både försäljning och produktion som är mer diversifierad och alltså inte ha alla ägg i samma korg, vare sig på försäljningen eller på produktionen.
Jan Larsson säger det, vd Business Sweden. Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. Finns det några experter eller ekonomer i USA som tycker att de här tullarna nu faktiskt kommer att gynna USAs ekonomi?
Ja, absolut. De ekonomer som är knutna till Vita huset och som Donald Trump lutar sig mot, de hävdar ju precis som han att det här kommer svida på kort sikt men vara gynnsamt på lång sikt och få motståndarna att böja sig och anpassa sig på olika sätt. Men lyssnar man till mer oberoende ekonomer så är ändå de flesta överens om att det här kommer att finns risk för eskalering, ökande priser och varningar för ökande inflation. Och det som är problematiskt för Trump att argumentera mot är ju också reaktionerna på marknaden som han brukar vara ganska känslig för. Och nu ser vi hur börserna öppnar neråt i New York, och det där blir ju svårt att argumentera emot, även om han har sagt nu att det här spelar ingen roll på kort sikt. Men sen är det också en fråga som ni har varit inne på, om det här, om sista ordet är sagt från Donald Trump när det gäller detta. Han har ju tidigare visat väldigt tydligt att tullarna används som ett förhandlingsverktyg, och det har han varit öppen med, att det här är ett effektivt förhandlingsverktyg. Och det är ju intressant att tullarna inte införs nu direkt, utan de träder i kraft den 5 april på lördag, den här basnivån på 10%, och de här som kallas för hämndtullarna, de högre tullarna, införs nästa vecka, den 9 april. Så att det finns ju tid om parterna skulle vilja att samtala innan dess.
På det viset så får det ju karaktären av ett spel det här, eller hur?
Ja, och det har han ju också tidigare öppnat för, just att tullarna är ett väldigt, väldigt effektivt förhandlingsverktyg. Och just det här att de inte införs med en gång, det hade Vita huset tidigare sagt, att de skulle börja gälla bums direkt så fort han skrev på dem. Men så blir det alltså inte. Och samtidigt har vi signaler från handelsministern Howard Lutnick som är ute och säger att vi för samtal med partners. Så att det där, det signalerar ju en viss öppenhet om förhandling i alla fall.
Gina Lindberg, USA-korrespondent, säger detta. Vi har också hört Jan Larsson, vd Business Sweden, Viktor Munkhammar, ekonomikommentator på Dagens Industri, och också våra korrespondenter Daniela Markvart, utsänd i Tyskland, och Axel Kronholm, Sydostasien-korrespondent.
Our meeting now is a great opportunity to explore how we can work more closely together. So I very much look forward to our discussions, and I want to thank the media for joining us, and in the spirit of democracy, could you please leave the room? Thank you.
Ja, det där var Mark Rutte, NATO-chefen, som hälsade media välkommen till NATO-mötet, och sen bara de lämna rummet, och han var också glad över att alla hade kommit dit för att prata om hur man närmare skulle samarbeta med varandra. En positiv Mark Rutte alltså.
En annan huvudperson är ju förstås USAs utrikesminister Marco Rubio. Han har kallat det för hysteri, den här oron kring USAs engagemang i alliansen, och så tycker han att alla medlemsländer borde lägga 5% av sin BNP på sina försvar.
Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, med oss. De stora frågorna här på det här mötet, vilka blir de?
Ja, egentligen så handlar ju det här mötet om att stärka NATOs försvar, diskussioner om hur högt investeringsmål man ska sätta på NATOs toppmöte i sommar, hur man ska höja det här 2%-målet, kanske då USA vill höja till 5%, det kanske blir något lägre. Men det som sticker ut och som får mycket fokus på mötet är ju enskilda möten mellan olika ledare vid sidan av. Dels mötet mellan vår egen utrikesminister Maria Malmer Stenegard och den turkiska ministern Hakan Fidan, som ska prata om journalisten Joakim Medin som fängslats i Turkiet. Men kanske ännu mer fokus är ju mötet mellan USAs Marco Rubio och Danmarks Lars Løkke Rasmussen om Grönland, som ju USA gör anspråk på.
För de har inte sprungit på varandra och sagt någonting, som vi vet.
Inte vad vi vet än. Vad jag har hört så ska Lars Løkke Rasmussen och Marco Rubio träffas nu i eftermiddag idag. Det är fortfarande osäkert när Sveriges minister ska träffa sin turkiska motpart.
Men du, det här med USAs engagemang inom NATO, vad har det kommit för besked där?
Ja, alla som har fått frågan här på mötet, och det är många som har fått den frågan, de har ju försäkrat att USAs stöd för NATO, det består. USA ska stanna i alliansen, man står bakom artikel 5, det vill säga den grundläggande artikeln som säger att en attack mot ett NATO-land, det är en attack mot hela alliansen. Och det där har vi också hört från USAs Marco Rubio. Han försäkrar att Trump står bakom NATO, även om då Trump har sagt tidigare att han inte tänker ställa upp och försvara andra medlemmar som inte lägger tillräckligt med pengar på sitt försvar. Men med allt detta sagt, trots att det kommer många försäkringar från olika håll här från politikerna, så vet ju alla att relationen mellan USA och de allierade i Europa, det är ingen bra relation just nu, och det har inte blivit bättre, kan man säga, med Donald Trump som president i USA.
Och med oss här i studion, Anna Wislander, Nordeuropas chef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Anna, vad är din bild? Hur pass spända är relationerna nu mellan de europeiska länderna och USA inom NATO?
Ja, de är ju väldigt spända får man säga. Och det handlar ju både om den här skiftningen ändå från amerikansk sida där man signalerat väldigt tydligt att Europa är ingen prioritet, Ukraina är ingen prioritet och Ryssland är inget större hot. Men sen också att attackera allierade på det sättet som man gjort med Danmark, med Grönland och Kanada. Det skapar ju väldiga spänningar naturligtvis.
Vi kan väl lyssna till USAs utrikesminister Marco Rubio, vad han sa tidigare idag.
The United States is in NATO. We are active. As we speak right now, the United States is as active in NATO as it has ever been. And some of this hysteria and hyperbole that I see in the global media and some domestic media in the United States about NATO is unwarranted. The United States, President Trump's made clear. He supports NATO. We're going to remain in NATO.
Marco Rubio där. Vi kommer att stanna inom NATO. Vi är lika aktiva inom NATO som vi alltid har varit. Anna Wislander, hur tolkar du det här budskapet?
Ja, å ena sidan kan man ju säga att det är positivt då att vi stannar i NATO därför att Trump har ju tidigare lekt med tanken att USA skulle lämna NATO helt. Det har han ju inte upprepat. Men det viktiga här är ju att ja, USA stannar i NATO men det är ett annorlunda NATO de vill se. Det sa redan Hegseth i februari och det har han upprepat i direktiv som gått ut både till amerikanska försvarsdepartementet och cirkulerat i kongressen. Det handlar om att USA ska stå för kärnvapenavskräckningen och Europa ska stå för resten. Det är Europa som ska slåss mot ryssen eventuellt, inte amerikanerna. Och de här 5% av höjningarna, de ska göra det möjligt, för Europa har inte de förmågorna idag. Så NATO står för en väldigt stor omställning, förvisso med USA kvar, men det är ett annat NATO än det vi ser idag.
Hur har det landat bland de övriga NATO-länderna?
Jag tror inte att den insikten har sjunkit in, om jag ska vara helt ärlig, helt och hållet, därför att den är så pass omfattande. Det finns ju en... Det finns en viss insikt naturligtvis och det är väl det som Rubio kallar för panik då. Ja. Men och tyska omställningen Europas...
För all upprustning tänker jag på som pågår, det är väl ett svar på det?
Absolut, det är det. Utan det jag tänker på att det inte landat in, det är exakt hur det ska gå till. Vad är det för plan här? Och där hoppas ju, och det är en väldigt viktig fråga att driva gentemot amerikanerna. Det här skiftet, hur får vi till stånd det då? Med en god planering utifrån hur vi kan bygga de förmågor som behövs för att ta över den här rollen som USA har idag. USA står ju för upp till mellan 70-90% av vissa av de här nyckelfunktionerna som man då tycker att Europa ska stå för. Det är inte, hostar man ju inte upp under några månaders tid, utan det tar ju år att bygga upp.
Men har amerikanerna presenterat någon plan för det där eller bara en önskemål?
Jag tror inte det har kommit så långt nu, utan det är ju precis det som är det viktiga tror jag nu. Det viktigaste nästan för de europeiska allierade, det är både naturligtvis höja de egna försvarsutgifterna och förklara för folket varför man måste göra det och sen få till lite ordning och reda i den här processen.
Men att då Marco Rubio å ena sidan kallar för hysteri, den här oron om USAs engagemang inom NATO, och sen så kommer vi ihåg hur J.D. Vance pratade till Europa under säkerhetskonferensen i München när han pratade om politikens förfall i Europa lite förenklat. Kan man jämföra de här två budskapen från USA som kommer från de här två olika hållen?
Ja, det handlar väl, man kan väl jämföra det på så sätt att Europa och USA befinner sig på olika platser i olika riktningar kan man väl säga. Och Vance tal tolkade jag mycket som att med den politiska landskap som finns i Europa nu så är det inte lika intressant för den här Trump-regeringen att engagera sig i Europa som det hade varit om det hade sett ut på ett annat sätt. Det var ju det han också antydde. Och samtidigt tror jag att det som har skett med Vance tal och allting, det är ju en insikt i Europa om att ja, Ryssland är faktiskt ett hot. Innan dess kunde ju man slingra sig lite, Berlin och andra, att det kanske ändå inte var så farligt. Nu ser vi ju hur Tyskland gör den här enorma satsningen på försvar, och det har ju att göra också med en insikt att hotbilden finns där och vi måste hantera den själva. Mm.
Tillbaka till dig, Andreas Liljeheden i Bryssel. Du nämnde det som hastigast, det här mötet mellan Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard och hennes turkiska motsvarighet. Vad vet vi? När ska det här mötet ske och vad kommer hon att säga till honom?
Ja, det här enskilda mötet, det är lite oklart om det sker idag eller imorgon. Men jag ska ju säga också det att de här båda sitter ju faktiskt jämte varandra inne på i själva mötesrummet. Så de har ju träffats och det som Maria Malmö Stenergard själv sa på vägen in här, vad hon kommer ta upp med den turkiska ministern, det är att hon kommer betona hur viktigt det är för Sverige att man får hem Joakim Medin.
Turkiet har ju uppgett att han är misstänkt för två brott, dels förolämpning av presidenten och dels medlemskap i terrororganisation som då enligt deras lagstiftning är förbjudet. Framförallt är det viktigt för mig att berätta hur angeläget det här är för Sverige och att vi verkligen vill se till att Joakim Medin kan få komma hem till sin hustru.
Förväntar du dig att han kommer få göra det efter ditt samtal?
Det återstår naturligtvis att se, men regeringen kommer att göra allt vi kan för att han ska kunna få komma hem.
Utrikesminister Maria Malmö Stenergard sa detta till vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden, och du har också hört Anna Wislander som är Nordeuropachef för Atlantic Council.
Jag studerar till Peter här, producent idag, Hans-Jörg Kissel, och sändningskoordinator Veronica Mitrevska och tekniker Mikael Sarabi.
Mm, om drönare nu och hur de har förändrat modern krigsföring.
Inom det svenska försvaret så pågår ett stort projekt för att utveckla nya drönare och skyddsmetoder också mot drönarangrepp. Och Per Olsson på arméstaben, han är ledare för projektet.
Slagfältet har blivit transparent, genomskinligt. Vi har sämre möjligheter att gömma oss numera, och det måste vi leva efter och ta till oss. Och skapa nya metoder och skapa nya system för att kunna möta de hoten. Men även för att kunna vara så slagkraftiga så att vi kan vinna på slagfältet. Och då måste vi ta till oss det nya och lära oss det nya.
Det är Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk som tillsammans arbetar med att testa, utveckla och slutligen få ut fler drönare på de militära förbanden. Ja, ett av målen är också att bilda renodlade drönarförband.
Arpas data.
Redan idag finns det drönare inom Försvarsmakten. Just den här modellen som hörs i bakgrunden går under namnet Skatan. Men drönarpiloten Per Axel förklarar att den har sina begränsningar.
Jag kan inte bära last med den. Sen kan jag ju filma och spana med den, och det är ju det som är huvuduppgiften. Den är utrustad med en vanlig optisk kamera och en värmekamera. Så först och främst spana, leta personer och fordon.
Ja, för Skatan är det alltså spaning som gäller. Men snart kan den få sällskap av drönare som kan slå ut andra drönare. Självmordsdrönare som kan flyga in i ett fordon och sprängas i luften. Eller rent av autonoma drönare som fattar egna beslut med hjälp av AI och inte behöver någon pilot. Drönare har ju funnits i många år, men på senare år har sättet att använda dem förändrats radikalt. Lars Forssell på Totalförsvarets forskningsinstitut liknade vid utvecklingen av flyget under första världskriget.
14 så kom man ju på, fastskottande i krig, vad bra det här med flygplan är, då kan vi spana. Och vad gjorde man sen? Sen kom man ju på, fastskottande, jag tar med en granat och så släpper jag den. Och sen kommer man ju på då att ja, vi tycker inte om att ni spanar på oss. Då börjar de skjuta med pistol på varandra. 1916 någonstans så kom de ju på att ja, vi sätter en kulspruta på oss. Så försöker vi jaga varandra, skjuta ner varandra. Och nu kommer vi se samma utveckling inom, så att säga, utvecklingen av drönare då. Som man har sett som man gjorde under första världskriget med flygplan och så att säga.
Just teknikutvecklingen och vad man kan använda drönare till innebär stora möjligheter. Från krigets Ukraina läggs det ut filmer från trådstyrda drönare som inte kan störas ut. Drönare som lägger minor och havsdrönare som brakar in i sidan på fartyg och sprängs i luften. Men teknikutvecklingen innebär också utmaningar, berättar Lars Forssell.
För vår del, om vi tittar på Aktiebolag Sverige, så gör ju det att det blir lite svårare att sätta ner foten och säga nu köper vi någonting för det kanske är omodernt imorgon. Medan om man säger en ubåt som har mycket större livslängd i sin teknisk livslängd, så har de här kanske mycket kortare.
Drönarprojektet görs i nära samarbete med Ukraina och man har också varit på plats för att ta del av erfarenheterna från kriget. En sak man har fått till sig är den enorma mängd drönare som förbrukas. En siffra som nämns är runt 1 miljon drönare om året. Många drönare tillverkas också på plats i Ukraina och det är något Johan Packarinen på Försvarets materiellverk tycker att Sverige behöver tänka på.
Idag så tillverkas väldigt mycket av systemen antingen i Israel eller i USA om man tittar på det traditionellt då, eller historiskt rätt sagt. Och där måste ju då Europa och Norden, här måste vi bygga upp den förmågan så att vi har den närmare. Så att vi har en bättre, vad ska jag säga, alltså en bättre försörjningstrygghet kan man kalla det för.
Hur viktigt skulle du säga det är för Sverige att få just en tillverkning närmare, låt säga inom Norden?
Ja, jag skulle nog säga att den är väldigt viktig. Vi kan väl titta tillbaka på covid eller någonting annat där det inte krävs så stora störningar för att man ska få avbrott i det som kallas för supply chains då. Så det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, när covid slog till så blev det snabbt problem med leveranserna. I vissa fall för att länder inte släppte iväg sånt man ansågs behöva själva. Något som alltså skulle kunna upprepas om det blev krig här hos oss. När regeringen i förra veckan presenterade sin historiska satsning på det svenska försvaret nämndes drönare som ett av områdena som det ska satsas på. Något som välkomnas av Johan Packarinen.
Vi är på rätt väg nu, va? Vi måste bara accelerera det här för att verkligen nu ta ikapp det som vi kanske tappat under ett antal år. Men vi har inget val, vi måste bara bygga den här militära förmågan nu. Och det är bråttom.
Där landade den. Det var Johan Packarinen i alla fall på Försvarets materiellverk som intervjuades av reporter Mikael Eriksson.
Nu ska det handla om Gotska Sandön, det natursköna reservatet där nya arkeologiska fynd pekar på att det kan ha varit ett sjörövartillhåll på 1300-talet.
Johan Rönnby finns med oss. Du är professor i arkeologi vid Södertörns högskola och har under 4 år kartlagt arkeologiska fynd från Gotska Sandön. Vad är det ni har hittat?
Ja, vi har ju som sagt jobbat i 4 år ute på ön och vi har hittat en hel del olika grejer som under tiden. Men det som är kanske mest aktuellt nu det är att vi började med en myntskatt med medeltida silvermynt. Men i anslutning till de här mynten så finns det rester av ett förlist fartyg och även andra saker. Så vi tror att det där är en medeltida örlogskogge eller vad man ska säga som vi har på ett väldigt spännande plats också.
Hur drar ni slutsatsen att det skulle vara eventuellt ett sjörövartillhåll för att ni hittat ett förlist fartyg?
Ja, alltså de här mynten då, för de är ju väldigt lätta att datera. De hamnar precis i slutet på 1300-talet och det är, kan man säga, kanske den värsta sjörövartiden på någonsin på Östersjön med de här Vitaliebröderna som de kallades för, en kapad organisation och Tyska orden som satt i Visby. Och mynten tillhör den här perioden och förutom våra fynd så för 100 år sedan så var det arkeologer ute här och gjorde och de rapporterade då om att på den här platsen så hittar de skelett och ännu mera vapengrejer än vi har hittat, stridshandskar och grejer. Så någon form av slag, skärmytsling har skett på den här platsen som vi har undersökt och ja, det är klart att med tanke på tiden och vad det handlar om så handlar det om sjörövare och kapare.
Men kan Gotska Sandön, om man ser på hur det ser ut, ha varit ett bra näste för rövare?
Det är precis det som har blivit klarna för oss faktiskt. Den här är ju en väldigt speciell händelse. Men den sanden då som ligger vid undligt vackert långt bort kan man tycka gör ju inte det. Utan det är en korsväg i Östersjön där skepp i alla tider ända sedan bronsåldern har passerat. Och är det någon plats som man kan träffas där och för handel om man söker skydd och så vidare. Men är det någon plats som det också är lämpligt att ligga och smyga på för sjörövare och kapare så är det Sandön. Och det finns skriftliga uppgifter från senare tider om andra kända kapare som just utgår från den här platsen och håller till runt den här ön. Så sjöröveri och kaperi har varit en stor del, tror jag, av den här natursköra öns historia faktiskt, genom årtusenden.
Och förändrar detta liksom synen på den här ön historiskt?
Ja, jag tycker det. Alltså, inte bara kaperiet och sjöröveriet, för det är ju en del av det, men att Sandön inte alls är en enslig paradisisk sälfångarplats bara, utan snarare en korsväg, en centralpunkt i Östersjön. Den är en stor del av Östersjöns sjöfart och transporter faktiskt har passerat. Det ger en annan bild av den här platsen och kanske också lite av Östersjöhistoria.
Vad tänkte du och kände du när du hittade de här mynten och fartyget?
Ja, det är klart, det är jättespännande. Och det är som sagt, det är över 100 silvermynt och man kan titta upp på mynten och man ser Konrad von Jungen till exempel på framsidan, eller när man ser hans vapensköld ska säga på mynten, vad som då satt som stormästare i Visby runt 1400 blankt. Så att man kommer nära historien på ett sätt, och man tänker på den här dramatiken runt den här platsen, att det är en gammal strandvall och berättelsen om skelettfynden och sånt, så man kommer väldigt nära historien.
Kan det här locka besökare dit nu, objudna och inbjudna sådana?
Ja, objudna tror jag inte, för det är inte så lätt att hitta grejer i Sandön. Men däremot så gör det ju ger en annan dimension till de människor som tar sig ut i Sandön, och Hembygdsföreningen och Gotlands museum kommer ju berätta den här historien både på museet i Visby men också ute på Sandön, så att de förnyar utställningen där utifrån våra rön. Så att det...
Johan Rönnby, professor i arkeologi i Södertörns högskola, tack för att du var med och berättade om detta fynd vid Gotska Sandön.
Efter 5, efter nyheterna alltså, mer i studiet bland annat en av Trumps tidigare medarbetare.
Här är Ekots nyheter 4:15. Trumps tullar kommer påverka den svenska tillväxten. Ras på USA-börsen när de öppnade idag. Volvo Cars kan flytta produktionen från Sverige till USA efter tullbeskedet. Och rekordvärme i Sverige idag för att vara i början av april. Det är rubrikerna. Vi börjar med de amerikanska tullarna som Donald Trump gav besked om igår. Och tullarna mot EU kommer att påverka tillväxten i Sverige, det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Det kommer att påverka vår tillväxt i någon mån. Exakt hur mycket vet vi inte än. Men då är det bra att vi har starka statsfinanser, att vi kan göra investeringar, att vi har en budget som är expansiv, som faktiskt kan ändå bidra till tillväxt istället för att dra ner.
Det blir en ny ekonomisk verklighet. Kommer det påverka er budget framöver?
Det nya är ju då att tullarna som är en skatt gör ju naturligtvis det svårare för våra exporterande företag. Men det man ska komma ihåg är ju ändå att vi har ju många andra utmaningar och vi jobbar på bred front med att förbättra produktiviteten, öka tillväxten. Det handlar om skatter, om infrastruktur, energisystem. Där fortsätter vi aktivt att göra allt vad vi kan för att stärka Sverige. Men visst kommer det här påverka oss, men det är alltså hanterbart i bemärkelsen den svenska ekonomin. Sen kan ju enskilda människor och företag drabbas i detta, naturligtvis.
På måndag samlas EUs handelsministrar och Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dousa kommer att vara på plats i Luxemburg. Där ska bland annat motåtgärder från europeiskt håll diskuteras, säger han.
Jag kommer driva framförallt två saker. Att Sverige vill inte eskalera situationen. USA är en viktig marknad för svenska jobb och för svenska företag. Och dessutom så kommer vi särskilt värna svenska insatsvaror som behövs i vår industri, så att vi inte skjuter oss själva i foten när vi tar fram motåtgärder.
Är EUs medlemsländer eniga i hur man ska liksom fortskrida med hur man ska bemöta det här då?
Det finns en stor enighet. Det finns en stor enighet delvis att man inte vill eskalera situationen. Och sen finns det också en stor enighet att om USA nu inför höga tullar mot oss så tvingas vi att svara också.
Reporter här är Hiva Abdelsadeh. Och nu ska vi direkt över till USA och Washington där vår USA-korrespondent Gina Lindberg är. Det har inte riktigt gått ett dygn men nästan sedan Donald Trump tillkännagav tullarna som i stort sett alla världens länder som exporterar till USA kommer att få betala. Vi har hört under dagen reaktioner från många länder. Ginna, hur är reaktionerna i USA?
Ja, börserna i New York dök neråt direkt vid öppning och föll drygt 3%. Och det fortsätter peka neråt, så starka reaktioner på marknaderna och starka politiska reaktioner. Donald Trump kallar ju de här tullarna för en ekonomisk befrielse för USA. Men hans kritiker kallar det för en annalkande lågkonjunktur. Demokraterna säger idag att det ekonomiska taket kommer ramla ner över amerikanska familjer. Det här kommer leda till högre priser och stigande inflation, menar de. Medan budskapet från Trump nu dagen efter, det är att han står fast vid att det här kommer gynna amerikansk industri på lång sikt. Han hävdar ju att USA har behandlats orättvist i världshandeln och de här nya tullarna ska ändra på det.
Men kommer Trump att stå fast vid de här tullarna eller kommer han att backa? Eller kan han backa?
Ja, han säger att han inte backar, men samtidigt så kommer det signaler från Vita huset om att man kan vilja förhandla om nivåerna. Donald Trumps handelsminister Howard Lutnick var ute här precis i en intervju med CNBC för en liten stund sedan. Och han sa att Trump-administrationen för samtal med alla stora handelspartners om hur man ska kunna få ner, alltså minska, de nya tullarna. Howard Lutnick sa också att andra länder måste tillåta mer import av amerikanska produkter. Och det han nämnde speciellt, det var livsmedel, amerikanska jordbruksprodukter. Detta är nyckeln, sa Howard Lutnick, att andra länder köper mer från USA. Trump själv har försökt slå an en optimistisk ton idag på sociala medier. Han upprepar det här budskapet om att amerikanska ekonomin kommer gynnas i längden, även om han tidigare har sagt att det kan komma att svida för amerikanska konsumenter på kort sikt med de här höjda tullarna.
Tack, Ginna Lindberg, direkt från Washington. Och om vi ser på Stockholmsbörsen så har den så här långt fallit med 3,5% idag. Riksbankschef Erik Thedéen beskriver Trumps nya tullar som en delvis helt ny värld för världshandeln. Det är en slutsats han drar som så många andra, eller som han drog som så många andra igår kväll när Trump rabblade upp alla olika tullar för länderna i världen.
Jag tänkte nog att vi delvis är på väg in i en ny värld. Vi har en starkt allierad, både säkerhetspolitiskt allierad och allierad vad gäller global handel, som verkar nu ta en annan riktning.
Ja, Trumps tullar mot omvärlden kan potentiellt få stor betydelse för världsekonomin och förstås även för Sverige på flera sätt. Riksbankens mål att priser ska utvecklas stabilt kan utmanas. För USA och för de länder som inför mottullar så lär det leda till högre priser, enligt Erik Thedéen.
Det man kan säga är väl att den som inför tullar får i alla fall den första inflationseffekten. Så skulle vi införa stora tullar här så finns det ju större risk att vi också skulle få den inflationseffekten. Men det här är komplext. Det är det jag försökt säga nu till de som frågar mig, att det här är så att säga svårt att veta exakt var det landar. Men att tullar är dåligt på kort sikt för inflation och att tullar är dåligt för tillväxt, det tycker jag är ganska entydigt.
Ett utvidgat handelskrig kan vara en möjlig utvecklingsväg.
Det är väldigt svårt att säga om. Det finns ju förstås ett negativt, det här eskalerar så att företagen slutar investera, att det blir väldigt svag ekonomisk utveckling. Det är ju det negativa. Det finns möjligtvis också ett mer positivt. Företagen är flexibla, dynamiska, hittar nya kunder. Att de här trappas ner, de här tullarna, när den amerikanska administrationen inser att det har stora negativa effekter.
Så Riksbankschef Erik Thedéen, reporter Olof Winblad. Och reaktionerna efter tullbeskedet från USA fortsätter. Biltillverkaren Volvo Cars sa idag att de kan komma att flytta mer av sin produktion till USA. Något som kan slå mot Sverige där flera modeller tillverkas. Håkan Samuelsson är nygammal vd på Volvo.
Om bilarna för USA har gjorts i Göteborg tidigare så kommer de nu att behöva göras i USA, men å andra sidan räknar vi att bolaget ska växa och ta marknadsandelar i den här elektrifieringstransformationen. Så jag ser ju ingen framtid där vi behöver skala ner verksamheten i Göteborg. Det tror jag är alldeles för tidigt att börja spekulera om.
Så du ser ingen risk att det blir mindre arbetstillfällen i Göteborg på grund av det här?
Nej, det ser jag inte på grund av det, utan det beror ju mer på världskonjunkturen totalt, vilka totalvolymer vi har och hur konkurrenskraftiga vi är.
De två modeller som säljer bäst i USA tillverkas just nu här i Göteborg. Men Volvos vd tror alltså inte på en minskad produktion vid fabriken i Göteborg på grund av planen att öka biltillverkningen i USA. Bolaget är en av Sveriges största arbetsgivare, så många jobb påverkas av hur det går för Volvo.
Reporter Viktor Jensen. Vidare till Tyskland, världens tredje största exportnation. Där har reaktionerna varit starka på Trumps besked om tullar. Näringsminister Robert Habeck jämför med Rysslands invasion av Ukraina.
Jag vill parallellt erzählen, att diese Entscheidung von gestern Abend durchaus vergleichbar ist.
Näringslivsministern från de gröna hävdar att konsekvenserna för Tyskland kan bli lika dramatiska som efter den fullskaliga invasionen av Ukraina för 3 år sedan, då stora delar av den tyska energiförsörjningen ströps. Det mesta av tysk export går till USA och det är många olika branscher som nu drabbas av tullarna. Däribland kemiindustrin, mediciner och maskiner. Också bilindustrin påverkas starkt. Men till skillnad från andra branscher har de tyska biltillverkarna också etablerat fabriker i USA. Det viktigaste nu är att EU visar beslutsamhet och enighet, sa Robert Habeck och höll upp en bunt papper med långa listor över varor som kan komma att beläggas med högre tullar. En uppenbar motbild till Trumps listor. Men i det här läget finns också en chans till nya samarbeten.
Also eine Allianz zu schmieden beispielsweise mit Kanada und mit Mexiko.
Allianser med Mexiko och Kanada, utvidgad frihandel med Indien och andra länder är några vägar framåt som den avgående näringslivsministern pekar ut. Men att lyfta Tysklands ekonomi ur den recession som rått blir nu ännu svårare för kristdemokrater och socialdemokrater som sitter i intensiva förhandlingar för att sy ihop en ny koalitionsregering efter valet i februari. Daniela Markvart, Berlin.
I Bryssel pågår NATOs utrikesministermöte just nu och i samband med det så ska Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ta upp fallet med den svenska journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Malmer Stenergard ska ha ett enskilt möte med Turkiets Hakan Fidan om Medin.
Jag kommer ju vara väldigt tydlig med att det här är en oerhört viktig prioritering för regeringen att Joakim Medin ska få komma hem.
Utrikesministern vill inte säga om det planerade mötet med Turkiet sker idag eller imorgon, men de ska i alla fall ses. Och dessutom sitter de jämte varandra in i det stora mötesrummet här på NATOs högkvarter. Så det finns många tillfällen att ta upp fallet med journalisten Joakim Medin. Ett annat enskilt möte som kanske får än mer uppmärksamhet är det mellan Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen och USAs Marco Rubio. De båda lät upp frågan om Grönland som USA gjort anspråk på och där Donald Trump hotat med att använda militära medel för att ta över kontrollen. När Marco Rubio gjorde ett kort uttalande på vägen in till mötet idag nämnde han inte Grönland alls. Istället försökte han lugna oron kring USAs fortsatta engagemang för NATO.
The United States President Trump's made clear. He supports NATO. We're going to remain in NATO.
USA och president Donald Trump står bakom NATO. Vi kommer stanna i alliansen, sa Rubio. Samtidigt går det inte att komma ifrån att relationen mellan USA och europeiska NATO-länder är minst sagt ansträngd. Vid sidan av att USA vill ta kontrollen över Grönland har Trump sagt att USA inte kommer ställa upp och försvara andra allierade om de inte lägger tillräckligt med pengar på sitt försvar. I en läckt chatt har ledande amerikanska politiker kallat europeiska länder för patetiska snyltare som inte kan försvara sig själva. Och därtill har vi en stor handelskonflikt med massiva tullar från USA mot alla andra NATO-länder. När det gäller just USAs tullar pekade Norges utrikesminister Espen Barth Eide på NATOs grundfördrag. Där det på första sidan står att NATO-länderna ska undvika konflikter och söka ekonomiska samarbeten.
And that's an important part of the treaty, which I think it's good to remind us all about in these very days.
Det är värt att påminna om i dessa dagar, sa han. Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Två olyckor med migrantbåtar har inträffat i vattnen mellan Grekland och Turkiet idag. I den ena olyckan har minst 9 personer omkommit, i den andra omkom minst 7 migranter. Var de kom ifrån är oklart. Sedan början av året har nästan 9 000 migranter tagits in i Grekland, merparten av dem sjövägen, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Idag och igår så har det varit över 20 grader varmt på flera ställen i Sverige. Ovanligt varmt, säger SMHIs meteorolog Hilda Westberg.
I östra Svealand så är det rekordtidigt med 20 grader.
Ja, det är alltså första gången som det redan i början av april är över 20 grader i östra Svealand. Där till exempel Sala och Film i Östhammars kommun ligger. Och det ställe som det var allra varmast på idag var just i Film.
Ja, preliminärt hittills klockan 16 idag då, så är det Film som ligger i topp i Uppland med 22,0 grader.
Men även längre söderut uppmättes höga temperaturer under eftermiddagen.
Tredje i topp här är Gladhammar med 21,5 och strax därefter ligger Kalmar flygplats med 21,3 grader.
Näst varmast var det i Kerstinbo i norra Uppland med 21,7 grader. Risken för gräsbränder har också varit mycket hög under dagen. På flera ställen har bränder dessutom brutit ut, bland annat i Exhärad i Värmland och Vänge på Gotland. Men värmen stannar inte särskilt länge. Redan imorgon blir det kallare igen.
Nu kommer då kallare luft ner norrifrån, så att vi får lite mer normala temperaturer för årstiden.
Och de här snabba väderväxlingarna kan ställa till det för vissa djur och växter, berättar Isak Isaksson som är biolog på Naturskyddsföreningen.
Men en blommande blomma har ju liksom en viss blomningstid, sen vissnar den och sätter frö. Men om det då först är varmt och sen blir kallt så hinner inte den här processen då bli klar.
Reporter här var Elsa Ivarsson. Och vad passar väl bättre då än att ta en titt på väderprognosen för morgondagen? Fredag, Götaland och Svealand får mest sol. Men under eftermiddagen så passerar tätare moln söderut, främst i östra Svealand. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Temperatur från i söder 10-15 grader, till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Det får avsluta Ekots nyheter kvart i fem som producerades av Louise Steinberger. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, timme 2. Efter USAs tullsmocka, vad är ett balanserat svar?
Och efter det om att Colombia nu ska köpa JAS Gripen.
Är det ett tecken på att nationer börjar välja bort amerikanska vapensystem?
Och sen ska vi på mattekväll på Sundbyskolan i Stockholm.
Klätterväggar, bingo och geometri, kan det göra matte great again?
Och sen om barn-tv-stjärnan som blev världsartist och fick en präst sparkad. En del känner säkert igen den storhittande Espresso med Sabrina Carpenter. Hon har valt stor debatt och ikväll är hon i Stockholm.
Varmt välkommen att lyssna på Studio 1.
Ja, efter USAs tullsmyting igår, nu ska EU börja förhandla, antagligen i alla fall.
Men hur förhandlar man egentligen med någon vars argument man kanske inte riktigt förstår?
Elisabeth Svantesson, finansminister, välkommen hit.
Tack för det.
Dagen efter Liberation Day, hur befriad känner du dig?
Ja, det var väl inte så att vi alla känner oss så befriade, men om man lägger känslorna åt sidan ett tag och ändå har liksom får vara lite kallt huvud, så kan man väl konstatera att det var dåligt, de besked som kom igår, men ändå hanterbart ur ett svenskt ekonomiskt perspektiv mer på makronivå, skulle jag vilja säga.
Din regeringskollega Benjamin Dosa har sagt att de här siffrorna som Trump har dragit, eller som han drog igår på den här stora skylten, att de är tagna ur luften mer eller mindre, de stämmer inte. På vilket vis stämmer de inte?
Ja, man kan gå in och kolla hur man räknat det där, men det stämmer inte. Det är ju flera delar. Dels handlar det om att han i grund och botten, administrationen, ser det här underskottet som de har i utbytet, alltså med handelsunderskottet, räknar man ju inte med tjänster, så tycker man att man har en stor, liksom ett stort underskott. Det är ju bara i sig märkligt att inte ta med tjänsterna. Mm. Det andra handlar ju om bland annat moms. I flera av våra länder har vi moms, då har man ju många världens länder, och så räknar han, lägger han gärna på dem som att det skulle vara en tull, men så nej, det stämmer inte.
Är det helt orimligt sätt att räkna?
Ja.
Mm. Okay.
Du, Donald Trump säger att omvärlden har våldtagit och plundrat USA, men nu är det slut med det. Vad tycker du om den beskrivningen?
Alltså jag recenserar inte gärna exakta ord som presidenten säger, utan jag tittar mer på vad han gör och administrationen. Och då kan jag konstatera att det de nu gör är dåligt, och det kommer att vara dåligt för amerikanerna, för den amerikanska ekonomin, det kommer att vara dåligt för den globala ekonomin. Det finns liksom inga vinnare egentligen på sikt i detta. Så att det kanske är så att det finns en viss glädje i USA bland vissa av hans väljare och vissa företag. Men många förstår ju också att det som har gjort både USA och stora delar av västvärlden rika, det är ju faktiskt frihandel. Så enkelt eller så svårt är det. Mm.
20% mot allt i EU, 25% på bilar. Vilka blir konsekvenserna nu för EU?
Dels så är det ju så, som ni inledde med också, att vi vill ju sätta oss vid förhandlingsbordet. Det vill säga, finns det någon möjlighet att förhandla om detta? Att få ner de här nivåerna? Går inte det? Ja, men då kommer ju EU att svara gemensamt. Ska man komma ihåg att EU är en stor marknad, så att säga. Fler som bor här än som bor i USA. Och vi kan också sätta hårt mot hårt. Är det bra i långa loppet? Nej. Men vi kan inte buga och bocka för den här typen av åtgärder helt ensidigt.
Men är det så ni ser det? Att det här är någon form av fönster nu några dagar att inleda förhandlingar? Eller är det ett de facto så att säga, konstaterande att nu kommer de här tullarna att införas?
Man vet ju aldrig riktigt nu för tiden, så att säga. Visst oförutsägbarhet, men visst kommer EU nu att försöka sätta sig vid handlingsbordet. Det är det vi vill. Jag menar, fick vi svenska bestämma skulle vi inte ha några tullar alls, därför att frihandel är bra. Därför att om alla länder gör det de är bra på att producera det som är mest effektivt där de är, utifrån alternativkostnad, komparativa fördelar som man brukar prata om, det gynnar alla. Blir det inte så att vi kan pressa ner de här tullarna, så måste vi absolut möta.
För jag tänkte Harold Lutnick, som jag tror är handelsminister, han har ju sagt då att USA för samtal med de stora handelspartnerna. Gör EU det?
Ja, absolut. EU och USA för ju samtal hela tiden, men inte specifikt utifrån detta just nu. Nu kommer ju det här igår. Ja. Och det här har ju funnits med. Det är inte så att alla varit tagna på sängen. Många varit kanske det. Men alla som har ägnat sig en tid åt detta och försöka hitta hur vi ska svara upp i olika delar. Nu får man ju också analysera, se hur vi ska gå vidare och om vi ska svara, vilket vi kanske kommer att behöva, så ska det vara väldigt, som man säger, väldigt targeted. Det ska kännas och det ska vara ganska skarpt och rakt på amerikanska ekonomin.
Vad kan ett sånt svar vara?
Det får vi återkomma till. Det finns ju enormt mycket som handlas mellan EU och USA. Och sen ska man väl komma ihåg också att det är komplicerade kedjor detta. När man pratar om bilar till exempel, det är ju inte bara så att en bil som man köper från, man importerar till USA, den, alltså komponenterna, den kommer ju från väldigt många håll i världen. Så idag är det ju inte så enkelt som att vissa länder producerar liksom hela, en bil till exempel, utan den kommer ju från massor av delar. Så det här är komplext, det kommer att ta tid att gå igenom. Ska man också komma ihåg att administrationen runt allt detta för våra företag och deras företag och våra länder och tullverk och så vidare är otroligt komplext.
Men det vet väl amerikanerna om? Så att det tycker de väl är värt att göra?
Ja, men jag kan så här. Tull är skatt. Det är ju så enkelt egentligen. Att nu kommer det skatter på det som de importerar. Och det kommer göra att de varorna blir dyrare för amerikanerna först och främst. Exakt hur det inflationen kommer att påverka, men den kommer absolut bli högre på kort sikt. Sen kan det ju bli så naturligtvis att den globala efterfrågan minskar och vi får ner inflation där. Men i grund och botten, inflationen kommer att stiga. Det kommer att påverka vår tillväxt absolut. Hur mycket återstår att se. Men Sverige står ju allt där väldigt, väldigt väl grundad. Stark ekonomi, statsfinanser i världsklass, och vi kan möta genom investeringsbudgetar, genom att se till att göra det vi kan för att svenska företag och utländska företag i Sverige ska kunna finnas här och växa och inte att lämna.
Men jag tänker på förhandlingarna då. Alldeles nyligen så var EU-kommissionens handelskommissionär i USA för att övertyga om då att tullar är dåligt. Och han hann ju knappt lämna Vita huset innan de här 25-procentiga biltullarna smällde till. Vad säger det om Trumps villighet att lyssna?
Det återstår ju att se, såklart, om det här är en del av förhandlingsspel eller om han inte kommer att lyssna alls. Det är ju inte jag rätt person just nu att säga, för vi är inte där än. Men vi ser ju olika uppenbarligen på handel och vad som har gjort våra länder rika. Men vi måste ju stå fast vid våra absoluta övertygelser om att frihandel och ju lägre tullar desto bättre, det gynnar alla. Det gynnar svenska jobb, amerikanska jobb och den globala ekonomin.
Men som du sa förut, ni förstår inte ens hur han räknar. Måste man inte...
Jo, men det finns
hur,
en...
Förhandlar man med någon som man inte begriper sig på?
Jo, men det finns ett ganska enkelt sätt som man räknar på hur han har kommit fram till de här siffrorna. Jag tror jag ingen handels- eller forskare i världen skulle använda. Det är alltså lite jumbo-räkning här. Men min poäng är bara...
Det är en bra förhandlingsstart.
Så här, vet du, jag tänker så här att... Man får ju ta möta den som man möter i en förhandling och ta den på stort allvar och försöka förstå hur de tänker. Går inte det så får vi ju också agera med motkraft.
Du har ju sagt att du ogillar tullar, det här är dåligt för alla i princip. Samtidigt så har vi nu hört idag från Volvos vd till exempel att de överväger nu att flytta en del av produktionen till USA, vilket kanske då innebär fler jobb där borta. Så att någonstans kanske det finns en vinnare i det här i alla fall, eller?
Ja, när det gäller Volvo Cars, jag besökte dem i måndags, så är det ju så att de har ju redan tillverkning i USA. Och det kan ju hända att en viss del kommer att öka där. Men jag är ganska säker på att stora delar kommer att finnas kvar även här. Men just Volvo Cars kommer att få en tuff resa om det blir de här, fortsätter med de här tullarna. 25% på bilar är ju väldigt, väldigt högt.
Men då ökar det där och inte här.
Ja, men i slutändan är det ju ändå så att vi kommer att finna, det kommer att finnas nya handelsvägar, nya avtal. Jag ser Asien, skulle det här fortsätta med ett USA som har höga tullar, så ser jag att vi kommer att hitta andra vägar med handel också. Till exempel i Asien. Det finns många stora länder så att säga i Asien att handla med. Och det kommer nog uppstå helt enkelt nya handelsflöden och möjligheter också på sikt. Men på kort sikt är det i princip bara dåligt.
Men kan det ändå innebära viss positiv effekt i USA lokalt om det blir fler jobb där till exempel?
Det kan det göra, absolut. Men det kan också vara så att, så här, de som tror att det kommer komma många nya investeringar just nu till USA, jag är inte helt säker på det. Volvo finns ju där, men... Alltså att vara helt ny och etablera sitt land där man inte riktigt vet vad som gäller om ett och två och tre och fem år. Det finns ju också en stor osäkerhet. Så att det återstår att se. Men visst, hur drabbar det här svenskar? De som finns i de här branscherna, i de här företagen, kan komma att påverkas absolut. Och